Jag möts av ett par bilder på leende myndighetsrepresentanter i klädda reflexvästar och hjälm. I bakgrunden brinner soptippen. Svart rök från brinnande elektronik stiger upp mot himlen. Folk drar kärror med skräp efter sig. Bilar lastade med datorskärmar, kylskåp och gamla däck kör förbi. Det luktar fränt av röken, det sticker i ögonen av damm. Förråd av plåt, av plast, av det som utomstående skulle kalla bråte, står överallt. Så här såg det ut tills för några år sedan på en soptipp i Ghanas huvudstad Accra. Soptippen har kallats Sodom och Gomorra, helvetet. Den har beskrivits som en av världens mest förorenade platser. Den har fotograferats, skildrats och exploaterats i media. Berättelserna har ibland kallats överdrivna eller för fattigdomsborr. Alltså att människor som lever relativt trygga och säkra liv, till exempel som många av oss i Norden, förfasar oss över hur usligt det är på andra ställen. Platsen jag talar om är Agloboshi. Tills för 3 år sedan var det här en ökänd soptipp för elektroniskt skräp i Västafrika. Idag är det ett tomt, dammigt fält omgivet av en nybyggd mur. Och här befinner vi oss nu, i en på pappret avslutad berättelse om miljöförstörelse. För 3 år sedan jämnades sopberget med marken och i och med det förändrades också upplägget för mitt doktorandprojekt. Jag forskar alltså i sopberget som försvann. Jag är Lina Bonde och jag är din sommarpratare idag. Och jag frågar mig, hur påverkas vi av något som är borta? Och vad händer när platser försvinner? Vem har egentligen kontroll över det som eftervärlden kommer ihåg? De här frågorna har fått mig att bli intresserad av att förstå skräp och nutida ruiner. För er som lyssnar, vi ska inte till helvetet, men jag ska ta med er till det som finns kvar av en enorm soptipp och prata om vilka konsekvenser en förenklad berättelse kan få. En nyhetsnotis plingar till på min telefon när jag sitter hemma i Nykarleby sommaren 2021. Jag får upp en kortfattad artikel om hur lokala myndigheter i Accra har sett till att problemet med föroreningarna i Agloboshi inte längre ska störa stadens invånare. Ingen mer rök, inga föroreningar, inget gift. Ett miljöproblem enkelt åtgärdat. Så presenteras det. En seger för Accra och miljön. Jag möts av ett par bilder på leende myndighetsrepresentanter iklädda reflexvästar och hjälm. I bakgrunden brinner soptippen. Den här gången är lågorna andra. Inte avfall som bränns, utan istället brinner kjul och redskap upp. Jag googlar och googlar, scrollar genom flera nyhetsmedier. Ingenting. Det rapporteras enbart om händelsen i Ghanas lokala nyheter. Och knappt där verkar det ha nått över nyhetströskeln. Jag dricker en kaffe och sen skickar jag ett meddelande till en bekant i Accra med orden "What is happening? Vad händer?" Stormningen av Agloboshi skedde utan någon direkt varning, även om det länge funnits ett mer eller mindre konstant hot om att något kommer att hända. Men då det väl skedde var det utan förvarning. Poliser tog sig in, tvingade de som arbetar med att bränna, processa och transportera skräp att överge allt. Så berättar en person som jobbar med aktivism i området för mig om de 4 dagarna i juli 2021. Alla redskap, hus, tillgångar, allt förstördes. Arbetarna fick en timme på sig att packa ihop, rädda det som kunde räddas. Sen jämnades soptippen med marken. Den var ungefär lika stor som 21 fotbollsplaner och det tog 4 dagar att få den att försvinna. Många förlorade sina små företag, besparingar, investeringar och jobb. Skräpet var deras trygghet och inkomst. Enligt internationella rapporter var skräpet och soptippen ett stort miljöproblem. För lokala myndigheter var Agloboshi mest ett imageproblem. Jag tror att sanningen ligger någonstans i mitten och var du börjar leta efter den beror till stor del på din egen agenda. Själv ville jag se bort de berättelserna som målade upp Agloboshi som en av världens giftigaste platser under 2010-talet. Jag ville berätta om den vardag som fanns och fortfarande finns bakom skräpet och berättelserna i media. Berättelser om omsorg, utsatthet och livsöden bortom de storartade bilderna av det elektroniska skräpet. Det här skulle komma att bli mitt doktorandprojekt. Det måste börja här. Det kan inte börja enbart i de sensationella bilderna som målats upp, som vi möts av när vi googlar Agloboshi. Jag vill inte reproducera dem, men det är samtidigt svårt att inte göra det eftersom bilderna inte enbart är lögner, men de har bidragit till en förenklad förståelse av sophögen. Jag vill tillföra ett annat perspektiv, eller kanske hellre bredda perspektiven, och visa på hur miljöproblem också innehåller nyanser och att det inte alltid är en korrekt eller tillräcklig lösning att förstöra skräp. Att förstöra skräp kan också vara något som enbart förändrar problematiken, inte avlägsnar den. Och de som drabbas av det är ofta personer i en mera utsatt position, precis som i fallet med Agloboshi. Det är februari 2024. Jag går genom trafiken tillsammans med jätter, ett myller av människor och damm. Unga män lutar sig mot sina motorcyklar som de troligen inte har licens för att köra. Scrollar på sina telefoner, väntar på någon som behöver skjuts. Utrop som Abruni, Abruni följer mig. Vit person, do you need a drive? Kan vi köra dig någonstans? Jag behöver inte skjuts just nu, men om några timmar kommer jag att hoppa i en taxi och åka härifrån. Jag kan enkelt betala för en taxi som tar mig till mitt temporära hem i Accra. Det är en av många saker som skiljer mig från de som jobbar och bor här i Old Fordama, som är Accras största slum och ligger precis intill Agloboshi. Jag är väl medveten om det. De pengar jag har att röra mig med kan man inte ens jämföra med inkomsten de som bor här lever på. Som i de bästa av fallen är ungefär 200 euro per månad, men i de flesta fall långt mycket mindre. Jag styr stegen vidare, navigerar förbi bilar som repareras, kärror lastade med jam, armeringsjärn, bambu, människor. Här ligger, förutom stadens största slumområde och soptipp, också Accras största marknadsplats för grönsaker. Och jag väjer undan för kvinnor som transporterar varor på sina huvuden. En av mina kontaktpersoner berättar om en strejk sommaren 2021 när kvinnorna strejkade tillsammans med andra arbetare i området. De ville stoppa ett av många rivningshot mot bostäder i slummen Old Fordama. Då uppstod problem med varuleveranser i hela staden, just för att ingen bar saker. Ingen bar staden. Tillsammans lyckades folk i området motsätta sig rivningsbeslutet i slummen. Men det som ändå försvann var soptippen. Inget kunde rädda den. Rent konkret försvann den också ur mediernas berättelser. Tidigare var den känd som en gravgård för vår elektronik från Finland, från Europa och övriga västvärlden. Ett par år senare är det få som kommer ihåg soptippen eller talar om den. Varken i Accra eller någon annanstans. Många av de som bor i slummen jobbade tidigare med sopor eller skräp, som det kallas här. Slumområdet Old Fordama och Agloboshi, soptippen, klumpas ofta ihop när man talar om dem. Bostadsområdet hör till soptippen och soptippen hör till bostadsområdet. Här bor officiellt ungefär 100 000 personer. I verkligheten fler. Gatorna är små, smala. När jag går mellan husen kan jag enkelt sträcka ut händerna och röra husväggarna på båda sidor om vägen. Jag behöver inte ens anstränga mig. Det är trångt, det är folk överallt. Öppna kloaker. Vilket i sig inte är något ovanligt i Ghana. Men det som skiljer Old Fordama från många andra grannskap i Accra är att de inte har rätt till vatten- och kloakledningar eftersom slummen anses vara en olaglig bosättning. Så invånarna kopplar sina egna rör, drar sina egna så kallade spaghetti lines över marken. Spaghetti lines betyder att marken är täckt av olika ledningar som ser ungefär ut som de vattenslangar vi använder i trädgården hemma. Tusentals slangar snurrar runt husknutarna och in i folks hem. Jag får akta mig för att inte snubbla på dem när jag går. Det är omöjligt att inte trampa på ett par. Men varför pratar jag om vattenledningar? Skulle inte det här handla om soptippen? Jo, men det hänger ihop. För Agloboshi är en nagel i öga på myndigheterna i Accra. Och eftersom soptippen kopplas ihop med bosättningen så straffas de som bor där. De kallas avskum, råttor och oönskade. De ses som levande skräp. Men det är svåra att städa bort. Så istället gjorde den lokala regeringen många av dem arbetslösa. Eftersom en stor del av dem livnärde sig på att jobba på eller i anslutning till soptippen. Agloboshi är borta. I början funderade jag länge på vad jag skulle göra. Jag kände mig löjlig som oroade mig för mitt forskningsprojekt. När så många andra förlorat sina jobb och inkomster i och med att sopberget förstördes. I efterhand är det enkelt att säga att jag bara borde ha fortsatt med mitt projekt direkt. Att det egentligen inte alls förtjänade ett avbrott. Men att skräpet var borta gjorde att allt som jag byggt upp min studie kring ifrågasattes. Det borde ju i och för sig ha varit bra att ett miljöproblem inte längre existerade. Absolut gott så. Men egentligen åtgärdades det inte. Istället flyttades det och sopades under mattan. Men för mig på en individuell nivå kändes det förödande. Jag hade inte längre någon sophög. Det var oklart vad som hände och för mig som forskare var det svårt att få reda på något. Folk i Accra, både myndighetspersoner och så att säga vanliga personer, ville inte tala om det. Det enda jag kunde tänka på var att jag hade tagit mig vatten över huvudet med mitt projekt. Vem var jag att forska om det här? Jag hade börjat nysta i medieberättelser och skrev utan att egentligen ha en aning om vart det skulle leda mig. Jag hade egentligen aldrig tänkt doktorera, forska, producera kunskap. Det var inte ett självklart val för mig. Jag ville aktivt vara i världen och bidra med att åtminstone göra en liten del av den lite mer uthärdlig, lite bättre. Så tänkte jag när jag var yngre och så försöker jag också fortfarande tänka. Det blev folkrätt, det blev genusstudier och nu doktorerar jag i sociologi. Det skulle bli forskning om en soptipp i Ghana. Jag har valt och valt om och valt till. Studerat social förändring, kunskapsproduktion och intersektionalitet och maktens efterverkningar ur olika vinklar. Jag skriver böcker, jag är queer och pratar om det. Och jag valde att forska. Jag jobbar med en soptipp som försvunnit. Och det är något av det mera givande och samtidigt det svåraste jag har gjort. Varför är jag då intresserad av skräp? Egentligen är jag intresserad av historier som inte hänger ihop och ojämlika levnadsförhållanden. Orsaken till att jag lärde mig mer om Ghana och Accra var att min lilla syster tillbringade mycket tid där för några år sedan. Jag började följa medlandets politik och drogs med av historierna om Agloboshi. Det som påstods vara världens giftigaste plats. Som låg i anslutning till ett ställe där min syster jobbade. Så började det. Det jag ursprungligen frågade mig var hur en relativt obetydlig sophög i Accra fick ett sånt rykte. Och var den ens så giftig som otaliga medier skrev? Det fanns olika berättelser och ingen verkade mera sann än de andra. Det finns många soptippar i världen. Det här var inte den värsta, trots att den gång på gång framställts som det. Jag har börjat med att prata om slutet för soptippen. Men hur fick den sin början? Det fanns så många olika berättelser om Agloboshi. Och även om slummen Old Fadama, i media, i blogginlägg och via olika icke-statliga organisationer. Något stämde inte och jag började gräva. Berättelsen om världens giftigaste plats tycktes ha börjat 2013. Den dök upp i en rapport om giftiga orter i världen av Blacksmith Institute, en icke-statlig organisation som idag heter Pure Earth. Rapporten listar världens giftigaste orter och Agloboshi är med på listan från år 2013. Många har tolkat rapporten som att Agloboshi listades som giftigare än Tjernobyl. Efter lite googlande hittar jag rapporten som en relativt harmlös PDF på en hemsida som inte uppdaterats sedan 2016. Det var också det sista året som den giftigaste orten korades. Den del av rapporten som handlar om Agloboshi är cirka 2 sidor lång, eller ja, kort. Och soptippen beskrivs inte som mer förorenad än Tjernobyl. Men däremot är Tjernobyl med på samma lista. Rapporten har dock få eller inga referenser och jag tycker att den närmast känns godtycklig. Inte som något som borde få ett eget liv och citeras av otaliga medier under de kommande 10 åren. Men det hände. Och ja, bilderna från Agloboshis skräpbränning är sensationella. De ser skräckenjagande ut, men samtidigt vackra. Svarta giftiga rökmoln stiger mot himlen. Unga män och pojkar bränner elektronik för att återvinna bland annat koppar som finns inuti vajrarna. Kopparn säljs sen vidare till företag som använder det för att tillverka nya produkter. Massmediernas historia om Agloboshi har lärt oss att det är våra datorer, våra telefoner, våra kretskort. Kanske det är din gamla Nokia-telefon eller den där radion som du slängde för flera år sedan som har legat bland det rykande avfallet. På många sätt är det en sanningsenlig illustration av kapitalismens inverkan på vitt skilda platser med mycket olika livsvillkor. Det blev den perfekta stormen. Men ju mer jag bekantade mig med platsen och diverse forskningsprojekt förstod jag att sanningen var mera komplex. Förstås. Den perfekta stormen existerar sällan. Statistiken som berättar för oss om skräpets omfång varierar mycket. Jag har läst siffror som säger att det handlar om allt från 123 000 ton till bara 17 000 ton per år. Det är en otrolig skillnad. En av de saker som jag skulle vilja göra är att tala med dem som ursprungligen korade Agloboshi till en av världens mest förorenade platser och fråga dem på basen av vad som de gjorde det. Hur kan någon ha makten att göra det och hur gynnas de av det? Och dessutom utan källhänvisningar. Inom forskning är källhänvisningar viktigt, kanske det viktigaste. Jag tycker också ibland att det är tråkigt att hålla koll på vem som sagt vad och när, men det förankrar din text, ditt arbete, i det som andra tidigare gjort. Du är inte ensam om att tycka till. Ditt arbete bygger på, utvecklar eller utmanar någon annans argumentation. Men Pure Earth gjorde inte så. De bara konstaterade. Och myten om Agloboshi fick ett eget liv. Vad är det då som du utsätts för i Agloboshi och Olfadama? Det är bland annat tungmetaller, till exempel bly och aluminium, som frigörs när elektroniskt skräp bränns. Olika studier har gjorts för att mäta hur förorenat området är. En ofta citerad källa säger att ett ägg från en höna i det området innehåller 220 gånger mer dioxiner av olika slag, som kan orsaka cancer och skada immunsystemet. Det här är alltså 220 gånger mer än vad livsmedel får innehålla enligt bland annat EUs regelverk. Det är mycket. Andra tester har visat att människor i området har 17 gånger mer aluminium i kroppen än vad som anses vara okej, enligt internationella standarder. Det är absolut förorenat, men att jämföra det med Tjernobyl är ju överkant. Det är inte heller ett helvete. Det är en förorenad plats där folk bränner skräp och om de har riktigt tur tjänar de några 100 euro i månaden. Vilket är en vanlig lön för många i Ghana. Jag är Lina Bonde och jag är din sommarpratare idag. Vi befinner oss i ruinerna av en soptipp som försvann i Ghanas huvudstad Accra. Jag har tidigare jobbat, skrivit och forskat om queera frågor. Jag har skrivit om queera familjer. Jag har bott i Berlin och skrivit, forskat om preventivmedel och könssjukdomar bland icke-binära personer där. Jag är ordförande för den finlandssvenska HBTQIA+-organisationen Regnbågsallians. Jag skriver dikter om queera kroppar och har suttit i många boksamtal där jag talat om queera begär, queera städer, queera framtider. Allting queert. Det är så jag tror att många av er känner mig i svensk Finland. Men jag har också andra intressen. Jag jobbar också med annat. Här vill jag fundera kort på frågan om vem som får forska, jobba eller skriva om vad. Idag talas det ofta om ett förstahandsperspektiv. Det betyder till exempel att jag som queer person har mera rätt att uttala mig i regnbågsfrågor som rör mig. Eller omvänt, att cis-heteropersoner ska vara försiktiga att uttala sig i queera frågor. När det kommer till forskning gäller samma sak. Och jag håller med, men det finns också en annan sida. Vi måste även tillåta folk som inte direkt är berörda av olika saker eller har marginaliserade identiteter att tala och skriva om, att jobba för dessa frågor. Förändringsarbetet behöver ske på så många fronter samtidigt. Och vi behöver allierade. Vi behöver medkämpar i kampen för mera jämlikhet, mer jämställdhet mot en värld som tillåter så många människor som möjligt att leva värdiga liv. I mitt doktorandprojekt jobbar jag med frågor som jag inte direkt är träffad av. Jag är inte från Accra, inte heller är jag från en socioekonomiskt utsatt del av landet. Jag är vit och jag forskar vid ett universitet i Europa. Jag lever ett tryggt liv, jag klarar mig bra. Man kan fråga sig om jag är den rätta att skriva om Agloboshi. Jag har fått lära mig den lokala kontexten, men som sagt, jag är inte från Ghana. Jag kommer aldrig att ha ett förstahandsperspektiv i den här situationen. Det kan uppstå en maktobalans i forskningsfältet. Men samtidigt, i och med att jag har lärt mig förstå och navigera kontexten, förstår fältet och politiken kring den, så tror och hoppas jag att även jag kan bidra med kunskap. Och jag är och kommer att fortsätta vara ytterst medveten, lyhörd och omsorgsfull i min position. Men jag vet att jag kan lämna fältet när jag vill. Jag får gå hem. Jag har pengar att röra mig med som de som bor i Oldfordama inte har. Jag tänker mycket på de här frågorna. Och jag försöker samarbeta med lokala aktivister och förespråkare för områdets rättigheter. Vilket jag också tänker på nu när jag skriver mitt sommarprat. Alltså, att informera och berätta en mer nyanserad berättelse när det kommer till Agloboshi. Jag tar inte min position för given. På grund av coronapandemin sköt jag upp min avfärd, min första del av fältarbetet, till vårterminen 2022. Men jag väntade för länge, för medan jag väntade förstördes sopberget. När jag väl anlände till Accra i början av 2024 kom jag till ett tomt fält. Det enda jag ser är en byggnad som har byggts med tyska statliga biståndspengar för att göra återvinningen av olika kablar enklare och mindre hälsoskadlig. Så som jag har förstått det användes den inte mycket. Det är talande att den enda byggnaden som står kvar har byggts med hjälp av utvecklingsbistånd. Att det är svårare att riva något som byggts med europeiska pengar medan folks egna förråd och konstruktioner förstördes med en skrämmande lätthet. Jag går längs med floden som borde flyta runt Agloboshi. Vattnet ligger stilla och på många ställen syns det inte ens. Det är så pass förorenat att det har börjat växa gräs på skräpet som fyller upp lagunen. Det ser ut som att du skulle kunna gå på skräpet som täcker vattenytan. Under regnperioden svämmar den över, men nu under torrperioden ligger den där, stillastående och förorenad. Skräpet som täpper till floden kommer dock inte, som många ortsbor väljer att tro, i huvudsak från Oldfordama och Agloboshi. Istället har en stor del av skräpet kommit dit från andra ställen, bland annat från industrier som dumpar sitt avfall i floden. Sen förs det med strömmen tills det stannar i Oldfordama, som ligger längst ner i flodens utflöde, innan det transporteras vidare ut i havet, där det i sin tur spolas upp på stränder, förstör havsmiljöer och täpper till kloaker. Vart har skräpet tagit vägen och vad har hänt med de som brukade jobba med det? Och varför jämnades Agloboshi med marken? Som jag har sagt, medier har skrivit otaliga historier om den mest förorenade platsen i världen. På bilderna syns lågor och i förgrunden står kor som betar skräp. Och det här var inte lögner, men en förenklad version av sanningen. Agloboshi blev en global legend som symboliserade kapitalismens konsekvenser. Och det här blev ett stort problem för de lokala myndigheterna i Accra. De ville inte associeras med det elektroniska skräpet som hade samlats där. Men när du väl befann dig i Agloboshi såg du aldrig ton av skräp transporteras in. Istället var det flakbilar och kärror dragna av åsnor eller ett par lastbilar. Men det kan inte ha handlat om flera ton per dag, inte heller om miljoner ton per år. Det skräp som kom in till Ghana via hamnstaden Tema blev inte heller enbart till skräp på soptippen. Stora delar av det elektroniska skräp som beskrevs som att det var på en resa mot helvetet gick till olika återvinningsställen i Accra. Datorer och telefoner reparerades. Allting brändes inte upp. Mycket återanvändes också. Dessutom kommer mycket av skräpet i Agloboshi från andra länder i Afrika. Det är inte i huvudsak skräp från västvärlden som landar här. Afrika har också en stor marknad för andrahands elektronik och mycket av det elektroniska skräpet kom från Västafrika. Jag pratar med en av personerna som tidigare jobbade med att bränna vajrar och annat skräp i Agloboshi. Han berättar att regeringen har märkt ut ett område utanför Accra, ungefär 40 kilometer bort, som ska fungera som en ny soptipp. Inte heller den används. Den är för långt borta. Det är ingen som kan eller vill åka dit varje dag. Jag åker ut dit. Det tar ungefär en timme innan jag ens kommit ut ur Accra och ytterligare en timme innan jag är vid området som är tänkt att ersätta Agloboshi. Det är tomt och inget händer här. Eller de vanliga sakerna händer förstås. Folk säljer saker bredvid vägen. Det är liv och rörelse överallt, som alltid, varje dag. Men skräpet lyser med sin frånvaro och så gör också de som jobbar med skräp. Istället har mycket av arbetet med återvinning och brännande tagit sig in i bosättningen Old Fadama. Skräp bränns fortfarande, men nu närmare folks hem, mellan hus och på bakgårdar, i utkanten av grannskapet. Det är ingen som ifrågasätter att soptippen var giftig, men narrativet som tagit över i media var besvärligt. Det gav de lokala myndigheterna precis det de behövde, nämligen en orsak att förstöra platsen och med det förändra livsvillkoren för människor som redan levde under svåra förhållanden till det sämre. Myndigheterna i Accra hade problem med Agloboshi och Old Fadama eftersom bränningen av skräp var olaglig, bosättningen var olaglig och det elektroniska skräpet gav staden och landet väldigt dåligt rykte när det kom till miljöpolitik. Om någon nu frågar de lokala myndigheterna så är Ghana inte längre en destination för elektroniskt skräp. Jag har försökt ta reda på hur mycket skräp som för tillfället kommer in via hamnar, men det är svårt att få tag på tillförlitliga källor. Folk vill inte prata om skräpet. Det har också blivit svårt för mig att komma vidare i min forskning eftersom folk i myndighetsposition inte tyckte om sopberget. De tycker att miljöproblemet inte längre existerar och att de därför inte har någonting att säga mig. Men i och med att de förstörde Agloboshi så har det här lett till att en massa människor blev arbetslösa som redan tidigare befann sig i svåra jobbsituationer. Inte heller de här vill de prata om. Inte heller om de unga män som kommit till Accra från norra Ghana för att jobba men som nu inte har råd att åka hem och därför riskerar att dras in i andra, mer eller mindre farliga aktiviteter. Det är också svårt för mig att hitta någon som vill prata med mig i området. Trots att det har gått några år sedan allting jämnades med marken så florerade många historier bland de som brukade jobba med skräpet om att det var personer utifrån, sådana som jag, som orsakade förstörelsen. All medial uppmärksamhet har lett till en slags trötthet hos de som brukade jobba på sopberget. De vill inte framställas som offer eller som personer som jobbar i giftiga landskap. Jag blir tvungen att svara på frågor om journalisters artiklar och andras forskning. Inte enbart min egen. Jag behöver övertyga många jag pratar med om att jag vill väl och att min forskning inte tänkt att bidra till historier som ytterligare exotifierar deras jobb. Vi vill bara arbeta i fred, berättade en av dem jag talar med. Att Agloboshi jämnades med marken drabbade de fattigaste i området. Över en natt försämrades mångas framtidsutsikter. För dem var det bättre att bränna skräp. Nu finns det möjligheter som bland annat att sälja små saker i trafiken och kanske sova på gatan. När jag åker bil säljer folk allt möjligt från hundvalpar och cykelhjul till näsdukar och läsk. Det här är något som du kan göra om du har möjlighet att få tag på varor. Pappersnäsdukar är kanske det billigaste jag har sett säljas. Men sånt kan man leva på i Accra. Eller kanske inte leva, men överleva. Då är det ändå ett bättre alternativ att bränna skräp. Nu är Agloboshi en nutida ruin. Ett tomt landskap med några skyltar som meddelar att du ska hålla dig borta. Och mitt forskningsprojekt har blivit ett spårande av det som en gång varit mot det som så att säga komma skall. Så vad händer nu? De lokala myndigheterna har planer på att området ska bli ett förstklassigt sjukhus och ett lummigt rekreationsområde. Jag undrar om det kommer att ske. På grund av landets bristande förmåga att ta hand om avfall och föroreningar så kan jag inte se att ett sjukhus skulle byggas på det område som tidigare varit Agloboshi och som är omgivet av en förorenad flod. Sen tror jag inte heller att närheten till slumområde gör de här planerna mer attraktiva. Sen 2016 har Ghana en lag för att kontrollera importen av elektroniskt skräp. Men den påstås vara enkel att kringgå. Det är bara att registrera skräpet som second hand-varor som ska säljas vidare. Det finns fortfarande mycket korruption i Ghana. Det är svårt att veta vilken version man ska tro på. Jag vet det själv fortfarande inte heller, men jag har tid på mig att ta reda på det. Det tar inte slut här. Sopberget må ha försvunnit, men soporna har inte minskat, utan bara flyttat på sig. Vad behövs då för att motarbeta föroreningar och ojämlika livsvillkor? Och vad kan jag med mitt forskningsprojekt bidra med? Jag kommer antagligen inte att dramatiskt förändra vardagen i Agloboshi. Inte heller kommer jag att lösa problemen med skräp som transporteras hit och dit över jorden. Går de här problemen ens att lösa? Skräp må vara sånt vi slänger, sånt vi inte vill ha eller behöver. Men det är aldrig enbart avfall. Det här blir särskilt tydligt när vi pratar om Agloboshi. Soptippens öde öppnar upp för många frågor kring skräp, både hur vi förstår och relaterar till det i vår vardag och på en strukturell nivå. Det visar också på vilken makt stora mängder av avfall kan få. Men främst är ändå Agloboshis öde ett exempel på hur statistik, rapporter och nyheter kan få ett eget liv och i det långa loppet drastiskt påverka människors livsvillkor. Mitt namn är Lina Bonde och jag har varit er sommarpratare idag. Tack för att ni har lyssnat.
Dagens sommarpratare var Lina Bonde, redaktör Charlotte Winberg, producent Jessica Jensen. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.